andan. Tiden står liksom stilla den här tidiga morgonen. För en del är det en helt vanlig påsksöndag. För andra så har tillvaron fullständigt förändrats. Genom gryningens liksom dunkel så rör sig några människor. Det är två kvinnor och en man. Två män och en kvinna, menar jag. De stannar vid den här nya graven som för några dagar sedan hade förseglats med en stor sten. Kvinnan som hade stått vid korset, troget, rör vid stenen, sorgset. Den är bortrullad och öppningen är helt fri. Männen går in, en i taget. Och det är alldeles tyst när de går därifrån och lämnar henne kvar. Jag läser från Johannes 20:11-18. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: varför gråter du, kvinna? Hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni. Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Den vackra och otroligt viktiga kontrasten. Det stora och det lilla perspektivet. Det stora: världens frälsare har uppstått. Allt är förändrat för alla människor för evig tid. Vilken otrolig nyhet. Och det lilla perspektivet. Till synes lilla. Precis när Jesus har uppstått så ser han en enskild människa och sänder henne vidare med ett uppdrag. Och vi ska titta lite på den här texten utifrån de här två perspektiven en liten stund. Och vi börjar med det stora perspektivet, det som gör att vi sitter här, eller hur? Vore ingenting utan Jesu död uppståndelse. Genom hela berättelsen så löper det här undret att Jesus inte längre är död utan lever, men människorna förstår inte det här från början. Och det största har alltså hänt. Jesus Kristus har uppstått. Och det sker helt utan stora anspråk. Guds rike, det här kan vi prata jättemycket om, men det är väldigt annorlunda än världens rike. Och uppståndelsen sker i det fördolda. Och det sker i gränsen mellan kapitel 19 och 20, om du vill gå hem och kolla på det sen. Ganska spännande. Det är där någonstans som måste Jesus ha uppstått. I det fördolda. Helt i linje med Guds rikes värderingar. Kalle pratade om för ett par veckor sedan om att makt i Guds rike är en helt annan sak än vad vi menar med makt. Den yttersta makten är tjänandet och att ge sitt liv för andra. Och det är precis det som har hänt när Jesus dog för människornas synder. Och i samband med att han dog reagerade skapelsen. Jag har trängt in i det ganska ordentligt en gång när jag skulle skriva en sång. Och försökte titta på vad hände när Jesus dog i skapelsen. För det händer en massa märkliga saker. Det är mörker, det är jordbävning, det är döda som får liv och så vidare. Det är som att hela skapelsen inte kunde hålla tillbaka sin reaktion. För att något så oerhört sker. Men nu så är allting stilla. Det är inga höga rop. Det är inget mörker. Det är inget mullrande från underjorden. Han uppstår i all enkelhet och ensam i sin grav. Det står ju inte exakt som sagt. Det här sker ju mellan kapitel 19 och 20 i Johannes. Och det finns ju andra ställen i evangelien där det sker, såklart. Men på något sätt så tänker jag mig här, ta mig den friheten att Jesus uppstår, sätter sig upp, rullar ihop duken som täckte hans huvud, lägger den ifrån sig, tar bort alla bindor och massa kryddor som täckte hans kropp och lägger det ifrån sig. Och jag tänker mig att gryningens löfte om en ny dag, känslan av liv i hans kropp och den stora glädje som han visste att uppståndelsen skulle generera hos hans vänner, liksom skickade ilningar av glädje genom hela honom. Han var människa och Gud. Jag tror också att det fanns blommor som inte kunde hålla sig utan slog ut i spåret efter hans fötter. Men allt det här sker i det lilla. Och det som då händer det här jättestora, men det händer någonting också, det här lilla som jag pratade om. Vad är det som händer där? Det är en människa som är i djupaste sorg, står i centrum av de här händelserna och förstår ingenting. Och den uppståndne Herren möter en av de minsta ömsint. I vers 17 så anar vi faktiskt att Jesus på något sätt var på väg till fadern men kanske stannar upp för att först möta Maria. Jag kommer att prata lite grann om det om en stund. Så när Jesus har ändrat mänsklighetens historia, vilket var vad han gjorde, finns det då utrymme för en enskild människas behov? Och svaret är ja. Och det är helt fantastiskt. Gud visar sitt rätta ansikte. Hur han som herden ser ett får som behöver tröst. Det är en oändligt tröstande bild, så full av ömhet. Det finns så mycket vackert i det här tilltalet. Han ser hennes upprepande gråt genom texten. Det står 4 gånger att Maria gråter i den här texten. Och både tröstar henne och sänder henne. Och vi ska dröja kvar en liten stund hos Maria. Maria är alltså utom sig av sorg, som jag sa. Och det står flera gånger i det här textavsnittet. Men hon stannar inte i sitt hem och gråter. Som det verkar som att i den här texten alla andra gör. Hon söker sig istället till honom som hon på något sätt hoppas skulle trösta, fast hon egentligen vet att det är kört. Han är död. Ändå söker hon sig till hans grav. I verserna innan den här texten, alltså typ 20 och ända fram till kapitel eller vers 10, så ser hon att stenen är borta, och utan att själv se efter, ser det ut som, så springer hon och hämtar de här två lärjungarna och säger: stenen är borta, de har tagit honom, med hennes ord. Och de två tittar på graven lite närmare. De ser linnebindlarna i 2 högar. Och Bibeln säger att de såg och trodde. Det står ingenting om att de ser några änglar. Det står att de ser linnebindlar i 2 högar. Och att ansiktsduken är hoprullad. Men någonting hände i dem när de såg den tomma graven, trots att de inte såg några änglar. Och vi stannar lite här också. Det står ingenting om att de berättar för Maria vad de har sett och förstått. Utan det står att de lämnar henne kvar. Och går hem. Det verkar som att hoppet som fladdrade i liksom deras hjärtan och tankar inte förmedlas till henne. Eller att hon inte alls kunde ta in det om de gjorde det. Hon står ensam kvar och gråter. Helt utan hopp. Fortfarande i sin egen tolkning av den här situationen. Och helt utan mänsklig tröst. Men den djupa trösten, det vet ju vi, är närmare än hon tror. För det stora som händer är så fantastiskt och obeskrivbart, historiskt. Och samtidigt så kommer det alldeles strax att beröra henne helt fullständigt personligt. Hela världshistorien och hennes tillvaro har rubbats. Och vi ska följa henne lite nu genom hennes insikt. Maria lutas alltså in först i graven i vers 11. Hon vill se det mest smärtsamma med sina egna ögon. Förstå tomheten. Se hur det ser ut. Så ser det inte ut som hon har tänkt sig. Inte alls. Mörkret som hon skulle förvänta sig att se är inte mörkt. Hon möter istället i vers 12 två änglar som sitter på platsen där Jesus skulle ha legat. En vid fötterna står det och en vid huvudet. Det är helt ofattbart för henne fortfarande. Jesus har alltså uppstått, lämnat sina bindlar, finns inte längre bland vid döda. Och här är det väldigt spännande igen. Vad är det änglarna säger till Maria här egentligen? Det mest logiska hade väl ändå varit om de hade sagt Jesus lever. Eller hur? Han finns inte här längre. Han har uppstått från de döda. Men de säger inte så. De möter istället hennes sorg med orden: varför gråter du, kvinna? Så personligt. Hon blir sedd. Hon blir bekräftad i sin sorg. Och på ett mycket läkande sätt. Det lilla blir centralt. Men orden rymmer väldigt mycket mer än att bara bekräfta en människas sorg. Jag skulle säga att det de antagligen säger är, med ett leende som vibrerar, tänker jag mig, att de skulle kunna säga så här: varför gråter du, kvinna? Och att hela den här liksom lilla liksom raden rymmer hela det här budskapet att Jesus finns inte här. Han har uppstått. Och Maria förstår ju inte det här fortfarande. Hon svarar med fakta i vers 13. Helt i linje med tolkningen som hon fortfarande har. De har flyttat bort min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. Och nu skulle jag vilja kalla det här som en koncentrat av tiden sker nu. Ett absolut nu som det koncentreras till. När det stora möter det lilla. Världens frälsare som precis har besegrat döden, blivit levande efter att ha pinats till döds, väljer att stanna och ge en människa som gråter tröst. Han går inte förbi henne. Maria märker plötsligt att någon står bakom henne. Och det vet vi ju hur det känns. När någon står precis bakom henne. Hon vänder sig om. Och får samma djupt tröstande fråga igen i vers 15. Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Och Jesus frågar om vem hon letar efter. Och hela situationen har ju börjat påverka hennes här. Hon tolkar fortfarande situationen som att han är död, men någonting har börjat, något slags hopp har börjat gro, för hennes svar visar det. Dels så kallar hon trädgårdsvakten för herre. vilket jag har läst mig till inte är det naturliga ordet för trädgårdsvakten. Och sen börjar hon också tala om den döda kroppen. Egentligen borde hon ju ha sagt, var är den döda kroppen? Jag måste hämta den. Men hon säger, han har, för jag vill att, om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Hon börjar alltså omedvetet prata om Jesus som en levande person. Hoppet växer i henne som en sakta insikt som hon nästan själv inte är medveten om, tänker jag. Och här måste Maria ha vänt sig bort ifrån Jesus, för att det snart står att hon vände sig tillbaka till honom igen. Det var väldigt spännande att titta på alla de här rörelserna i hela det här kapitlet. Det rör sig hit och dit och folk vänder sig och går. Här vände sig Maria igen bort ifrån Jesus i förtvivlan. Och hon har ingen aning om hur nära hon är trösten och lösningen. Men hon kan inte se klart. Och det vet Jesus. Då säger han hennes namn. Jag vill tro med den djupaste ömhet och tröst och glädje. Maria. Och hon känner omedelbart igen hans röst. Hon förstår att det omöjliga har skett. Att Jesus Kristus i uppstånden står framför henne och säger hennes namn. Nu vänder hon sig mot honom. Den gode herden har kallat personligt på ett av sina får. När han precis har räddat mänskligheten tar han sig tid att värna om en enda människa. Guds rike i funktion. I kapitel 10, vers 3-4 så beskriver Johannes den gode herden. Och det står så här. För honom, den gode herden alltså, öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de hör och känner igen hans röst. Herden ropar på sina får med namn. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Jesus står här och kallar på Maria från en tom grav till sig själv. Ur hennes förtvivlan till den största glädjen. Och hon känner igen hans röst. Och när Maria känner igen hans röst, då byts hennes perspektiv. Där hon förut såg död, försvunnen kropp, så förstår hon. Han lever. Och det är den sanna tolkningen hon äntligen ser. Jesus lever. Marias respons blir ordet rabboni. Och det betyder mästare eller lärare. Och det hade Jesus själv tidigare sagt att det får ni gärna kalla mig. Det sista som händer i texten är att det stora och det lilla på något sätt smälter samman till ett. När Jesus ber Maria vara hans första budbärare efter uppståndelsen. Här händer något märkligt. Vers 17 ska vi titta lite på. Jag försökte tränga in i den ganska ordentligt, men det är svårt riktigt att förstå vad som händer där. Jesus hindrar alltså Maria från att röra vid honom därför att han ännu inte stigit upp till sin fader. Och vi vet ju faktiskt inte riktigt hur uppståndelsen fungerar, eller hur? Och vad innebär det här uppstigandet i fadern? Men man kan förstå det hela det här sammanhanget som att det viktigaste för Maria i det här läget, det Jesus ville att hon skulle göra, var att hon skulle så snabbt som möjligt gå med budskapet om uppståndelsen till lärjungarna och inte stanna kvar med honom, som hon egentligen antagligen själv hade velat. Och det finns ett grekiskt ord i den här texten som handlar om att röra vid. Det som vi säger när han säger rör inte vid mig. I det här sammanhanget så kan man översätta det här ordet med släpp taget om mig. Eller kanske ännu bättre på engelskan tycker jag, let go of me. Låt mig gå. Precis där som man ibland kan höra, tycker jag, i filmer. När någon säger let go. Släpp taget om den döde liksom. Låt den gå. Precis den typen av innebörd kan man lägga i det här ordet. Låt mig gå. Om man kan säga att Jesus förbereder Maria på att hennes herre och lärare inte kommer finnas närvarande fysiskt länge till. Att återföreningen som de har fått och kommer att få, den är ändå tillfällig. Sen sänder Jesus alltså iväg henne för att berätta om vart med om och ger henne en hälsning att förmedla till sina lärjungar. Jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud. Er Gud. Och det här är en milstolpe för evangeliet. Då Gud inte identifieras av Jesus själv som fader för alla, inklusive oss. För fram till nu i Johannes evangeliet så har Jesus kallat dem vänner. Nu säger han, hälsa mina bröder. Och jag vill bara förtydliga att bröder i det här sammanhanget innebär både kvinnor och män. Och säger tydligt nu alltså att Gud är fader till alla som tror. Maria blir alltså den första som både bekänner och upplever en sann uppståndelsetro. Och hon kallas alltså den första evangelisten. För att hon som första människa fick gå med det här budskapet. Om Jesu uppståndelse till lärjungarna. Detta oerhört stora. Och att Jesus väljer ut en kvinna till det här. Är också väldigt, väldigt radikalt i den tidens miljö. En kvinna var inte den som blev lyssnad på. Eller den som normalt sett fick komma med någon slags budskap. Men Guds rike är riket tvärt emot. Där han ofta utväljer det som världen tycker är minst. För att göra det han vill. Och han kan alltså och vill använda varenda en av oss. Så gå in för landning nu med några lite sammanfattande punkter. Jesus har alltså uppstått från det döda. Han har besegrat dödens makt. Det är så stort så att hela vår, egentligen skulle vi bara inte göra något annat än att falla ner på knä och säga tack. Och han har gett sitt liv till frälsning. Det är så stort. Och samtidigt vill vår uppstående frälsare se oss som enskilda människor. En människa mötte han. Och möta oss där vi är. Till frälsning. Till upprättelse. Och Jesus ser alltid till den enskilda människan. Där är också Guds rike så annorlunda. Där man helst vill samla massorna. Och betrakta massorna som det stora. Men han ser alltid till en. Han såg Thomas. Som sa, om jag inte får sticka händerna i såren så tror jag inte. När han kommer och Thomas är där, säger han, Thomas kom. Stick ditt hand i mitt sår. Han frågar vem som har rört vid honom, en folkmassa som tränger sig omkring honom och rycker och sliter i honom. Och framkommer en darrande kvinna med blödarsjuka som absolut inte fick röra vid någon. Och han säger, du är frisk. Han ser alltid till individ. Och jag har sett det själv i mitt liv, hur han så personligt. Jag kan tycka ibland, varför ska du säga och trösta mig när det finns så mycket människor som har det så tufft? Men han ser oss var och en. Sen kan vi likt Maria lära oss att känna igen herdens röst. För det här han sa gäller ju oss så påtagligt. Ni kommer inte ha mig här, men vi får lära känna hans röst. Ju mer vi lär känna Jesus, och då menar jag genom bibelläsning och bön och gemenskapen och brödsbrydelsen, desto mer lär vi oss också att känna igen hans röst. Och jag är helt säker på att det här är så unikt för var en av oss. Om vi skulle dela det med varandra så tror jag det skulle bli väldigt, väldigt spännande. Men jag vet också att det finns människor som känner, Gud talar inte till mig alls. Jag mötte en sån förra helgen. Jag var väg på ett ställe och skulle sjunga. En äldre dam som har vandrat med Gud i hela sitt liv. Och hon säger: kan det vara Gud som talar till mig när jag känner att jag ska ringa den där personen? Jag fick säga till henne: absolut. Och för mig har Gud talat genom bibelläsning. Jag kan liksom vara i ett sammanhang, brottas med något, och så bara kommer en klarhet när jag läser Guds ord. Ibland kommer en annan människa till mig och säger någonting som Gud har viskat till den. Och det är klockrent i mitt liv. Ibland för mig, när jag upplever att han säger någonting direkt till mig, så är det ofta när jag har brottats med en fråga eller känner stark oro, vet inte vad jag ska göra. Då är det som att det kommer en mening i min inre värld. Ofta tillsammans med en bild. Jättekonstigt att förklara. Men det kommer med en frid som gör att all oro bara försvinner. Och jag vet att det är han som har stillat min frid och gett mig ett hopp i situationen. Och sen har vi det här som den här damen sa. De här små impulserna kanske. Ring till den. Säg hej till den. Skicka en blomma. Allt det här mellanmänskliga som, där vi får vara hans händer och hans fötter. Det finns oändligt många förslag på hur han talar. Och det är unikt för oss var och en. Och vi får också inte glömma att söka oss till centrum mot Herren själv. Särskilt när livet brister. Maria valde att gå så nära hon kunde till mästaren fast allt var kört. Det får vi också göra. Brutalt ärligt. Säga som det är. Men vägra ge oss, utan komma till honom med allt vi bär på. Och till sist så blir Marias uppdrag också vårt uppdrag. Vi sänds att berätta om Jesu uppståndelse. Och att Gud är var och ens personliga fader, frälsare och herre. Och precis som Maria så vet vi inte om vi kommer bli trodda. Men uppdraget står kvar. Vi sänds att berätta om honom till en värld som behöver det mer än någonsin. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du har uppenbarat dig själv i ditt ord. Tack för att du har segrat Jesus Kristus. Tack för undret det innebär att du har vunnit seger, att du har dött och uppstått för att vi ska ha liv. Och jag ber dig här att den nåden och den verkligheten och det undret ska bli ännu mer levande i oss. Att den tacksamheten som du vill ge också kan göra så att vår lovsång flödar till dig av tacksamhet för det du har gjort. Tack för var och en här i den här församlingen. Och jag ber dig för den som behövde hopp och tröst på något sätt idag. Att du ska ge det, att du ska tala. Och att vi verkligen ska få lära känna din röst ännu bättre. Vi tackar dig för din nåd. Tack att du välsignar resten av den här gudstjänsten. Amen.
Låt oss stå tillsammans.